Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Yes! Landskrona Boys-podden är här, rätt ut till er. Välkomna till premiäravsnittet. Nu ska vi snacka Landskrona Boys. En podd för er med alla svartvit, randiga sympatier och för alla er andra också. Vi ska ta ett stadigt grepp om aktuellt läge i truppen. Vilka förväntningar man kan ha på Landskrona Boys när de nu gör comeback. Ni i Superettan. Och med mig Mattias Hjelm finns Sebastian Rönnström och Erik Persson. Vad säger ni om det här? En Landskrona Boys-podd?
Jag är ju väldigt, väldigt exalterad. Detta har jag sett fram emot ett tag. Så att, helt rätt att skruva upp vår bevakning när det gäller Landskrona Boys. Nu när de är hetare än på ganska många år och tillbaka i Superettan. Så det är... Känns fullt motiverat att köra den här podden också.
Erik, summerar om lite mina tankar där också. Det ska bli väldigt kul att dra igång med en boyspodd och fortsätta den bevakning som vi har haft länge. Och det var ju väldigt spännande höst till slut där, som slutar med ett avancemang till Superettan och att vi då kan dra igång en podd. Även kring Landskrona Boys, precis som vi har kring HIF, ger ju en extra krydda till det hela. Så det ska bli väldigt kul att köra igång med detta.
Jag instämmer med föregående två talare. Det här är roligt! Och nu kör vi, som man brukar säga. Men jag ska bara tillägga det också, att nu så här inledningsvis, nu är på försäsongen, så kommer vi inte att ha kanske poddar varje vecka. Det blir mer utifrån aktuellt läge. Och sen när säsongen kommer igång, när vi närmar oss den och när den är igång, då kommer vi vara betydligt mer konsekventa och försöka upprätthålla ett avsnitt i veckan. Är ni redo?
Jag är redo.
Jag är verkligen redo.
Det känns som vi är med i Gladiatorerna. Det är ju det adrenalinpåslaget.
Det är bara nu man ska säga vart är vi på väg. Och vi är på väg till Landskrona på 10 poäng faktiskt.
Du tänker på spåret och jag tänker Gladiatorerna. Det är två olika generationer. Ja,
verkligen. Du ska inte avslöja vilken destinationen är redan på 10 poäng. Då blir det ingen spänning i det.
Nej, du har faktiskt en poäng där. Nåväl, då så. Truppen är lika bra att vi tar oss an här och nu. För det finns så mycket att prata om. Landskrona Boys tillbaka i Superettan efter ett par år i Division 1. Det har ju varit svajigt och det har varit turbulent tidigare i klubben under ett antal år. Men det ser ut, i alla fall utifrån sett, som att man har fått lugn och ro. Och tränarna Billy Magnusson och Max Mölder har nu under ett par säsonger fått bygga i sin takt och proklamerat lokalt och närodlat. Truppen. Era övergripande tankar om truppen innan vi tar det mer detaljerat.
Ja, sen om vi vrider tillbaka klockan lite grann. När Billy Magnusson och Max Mölder kom inför säsongen 2019 så har det ju varit en röd tråd genom verksamheten att man ska bygga närodlat och utvecklingsbart som du är inne på. Och jag minns att jag skrev en krönika när Max Mölder blev presenterad som assisterande tränare då att laget skapar stjärnor. Den krönikan var baserad på en gammal Lasse Andrell-krönika i Sportbladet om just Max Mölder faktiskt. Och det har faktiskt blivit så att det här laget har skapat stjärnor. För två år sedan var det inte många som visste vem Filip Olsson var. Kevin Jensen var bara en valpig tonåring. Nu liksom kopplas de samman med allsvenska klubbar och är stjärnor och nyckelspelare i det här laget. Patrick Wadike är redan i Sirius efter två oerhört lyckade boysäsonger. Han kommer från ingenstans. Och det finns fler exempel på spelare som har kommit från ingenstans eller fotbollens bakgård och varit med om den här resan. Och nu fortsätter de på det här spåret. Alla spelare i truppen kommer från Skåne, från närområdet. Och det tycker jag är ganska coolt. Och det är ju en rejäl skillnad om vi kollar på Boys lag 2018 när de var i Superettan senast. Då var det spelare från när och fjärran.
Skåningar är ju patrioter i sig, och att då ha ett Skånelag så, Sebbe, det måste vara väldigt patriotiskt då, och en slagkraft när man ska ta sig an Superettan.
Jo, men så är det ju. Som Erik är inne på, har gått en röd tråd med Billy Magnusson och Max Mölders satsning från första början. Man har alltså rensat ut, plockat in, hela tiden haft en tanke på vad man gör, en långsiktig plan som också har burit frukt nu i och med avancemanget till Superettan, och att man redan från början när avancemanget var klart gjorde klart med vissa nyckelspelare som varit med på den här resans gång och satt på utgående kontrakt, förlängde med dem och såg dem som en viktig del i satsningen. Det är ju ett ganska ungt, oerfaret lag, även om det finns en hel del spelare i truppen med erfarenhet från Superettan. Så att man har en tilltro till den här gruppen av spelare som har gjort den här resan tillsammans och inte går in och petar och plockar in massa varvningar bara för att, utan att man har förtroende för dem som har gjort resan och väljer att fortsätta i den riktningen, känns ju på något sätt, det skapar ju en trygghet, det skapar en tanke om att det man gör, man litar verkligen på vad man gör, och det ger ju också ett förtroende utåt sett och indikationer på att då Bill Magnusson och Max Möller vet vad de sysslar med, för att man hela tiden försöker bygga vidare på det här och inte försöker liksom bygga ut truppen med massa andra spelare utifrån, utan istället satsar på det man har och håller hårt i det. Och det tror jag är ett vinnande koncept. Sen så får vi ju se med under säsongens gång hur långt det leder. Men det känns som ett klokt val med tanke på den stormiga tid som var i Boys innan Billy Magnusson och Max Möller kom in, och med tanke på den harmoni som det har rått runt laget sedan dess.
Ja, och tittar man på laget, på truppen, är det många som man ser som doldisar och rookies på den här nivån. Men kollar man lite närmare så är det faktiskt 15 spelare i nuvarande trupp som har spelat matcher i Superettan. Till och med Emil Jönsson, som kanske är sist i mittfältsledet nu, har faktiskt känt på Superettans spel. Och totalt är det 510 Superettan matcher i den här truppen, där Filip Andersson såklart har flest med 114. Och ja, det tycker jag ändå är intressant, för det finns lite mer erfarenhet än vad man tror när man bara kollar lite snabbt på truppen.
Kan jag få dra en liten kul historia eller anekdot här innan vi talar om namn för namn för namn för namn för namn här? Det är klart, kör. Jag får det, jag som leder, så jag bara kör.
Vi har inget val.
Nej, ni har inget val, och ni som lyssnar har inget val heller. Men lyssna på det här. Jag har ju bott i Skåne nu snart ett decennium, men aldrig varit i Måkläppen. Ni vet vad Måkläppen är, va? Och det är helt tyst. Oj oj oj, det här säger vi, jag säger att
är detta någonting att skämmas över, eller är det
nu känns det som på spåret för mig, jag fattar ingenting.
Det skulle ni inte ha sagt. Jag skulle precis på väg att säga att ni bara nickar. I alla fall så åkte jag till Måkläppen i söndags. Och det var ju helt rätt. Måkläppen är alltså, ligger nedanför Höllviken, ut Falsterbo där, och så åker man dit och kollar på sälar. Jaha, och vad har det här med Landskrona Boys att göra? Jo, när jag hade parkerat bilen och på väg ut mot stranden och skulle gå i detta blåsiga väder, vem ser jag då? Jo, jag bara ropar: Gabbe! Då är det förre ordföranden i BoIS, Gabriel Munk. Ja, som jag står och kallpratar lite grann med. Och vi pratar ju just om det som ni har varit inne på här nu, att det verkar råda ett lugn, och han tror ju såklart mycket på det här projektet han också, även om inte han sitter som ordförande nu. Men en slags hälsning skulle jag nog kunna framföra från honom här, även om inte han visste om att vi skulle spela in en podd här idag. Men lite kul ändå att ha träffat på Gabriel Munk som är inne på ert spår. Ja. Nu så, jag ville bara lätta upp programmet lite grann här. Så att
inte jag tyckte inte den anekdoten lyfte riktigt. Det var ju trevligt där med sälarna och så, men man hade ju velat att Munk kom med ett utspel på något sätt. Men ja, kul att han håller med oss. Men ja. Nej, du får höja dina anekdoter till nästa gång. Nej,
jag ska inte klippa
bort.
Jag ska skärpa mig. Nåväl, nu så, in på lagdel för lagdel. Och vi kommer inte att bryta det mönster som är allmänt vedertaget, utan börja med målvakterna, där ju Amer Kadura är tillbaka efter en svår knäskada och kommer att ta upp målvaktskampen med nye Svante Hildeman. Och så finns ju också en tredje målvakt, kan man väl kalla honom för, unge Hampus Pauli. Ja, målvaktfronten. Jag ska säga det så att inte du får säga det, Erik, utan jag ska verka duktig här då. Amer Kadura blev ju utsedd till ettans bästa målvakt förra säsongen, och just Svante Hildeman bästa målvakt säsongen som gick. Han kom ju alltså in nu då istället för Filip Mårtensson, som inte blev kvar utan hamnade i, var då, Erik?
Varbergs BoIS, och just Carl Lindell har lagt handskarna på någon hylla i Kristianstad.
Bra där. Mm. Målvaktsfronten känns stabil.
Ja, alltså det finns väl alltid frågetecken kring fotbollsspelare som kommer tillbaka från korsbandsskador. Men det finns också exempel på spelare som kommer tillbaka faktiskt lite bättre efter korsbandsskador. Återstår att se vad Amer Kadura står där. Kommer han tillbaka till gammal god form, så är det en bra superettan-målvakt. Och han är ju en riktig boysare som brinner för den här klubben. Svante Hildeman, ett oskrivet kort, en doldis som inte många har koll på. Men han fick den där utmärkelsen i höstas, gjorde en jättebra säsong i Torn. Och säsongen innan dess så petade han faktiskt stundtals Felix Jakobsson, som nu är IFK Norrköping och som har ett förflutet i BoIS ungdomsakademi, och som är son till förra landslagsbacken och KF-backen Andreas Jakobsson. Många parenteser där, men så är det. Svante Hildeman är en ganska, ja, men det är en målvaktstyp som är ganska lik Amon Kadura också. Det skiljer sig ganska mycket mellan Filip Mårtensson och Amon Kadura, som BoIS hade i målsäsongen innan. Så att två ganska lika målvaktstyper som verkligen konkurrerar med varandra. Och Hampus Pauli, det är helt korrekt att benämna honom som tredje målvakt. En 18-åring som plockades från Vellinge i division 4 för inte jättelänge sedan. Max Mölder upptäckte honom i någon U19-match, tror jag. Och det sägs att det finns en hel del potential. Men han är väl han är här för att se och lära just nu.
Det man kan säga med de här målvakterna också. Du säger att de är likartade i spel, de här två. Båda är ju målvakter som är lämpade eller utvalda, kanske man ska säga, snarare utifrån hur Billy och Max vill spela. Sätta igång spelet bakifrån med fötterna. Alltså fotspelet. Ja, det är ju fotboll vi pratar om, men för målvakter finns ju också händer inblandade. Men just fötterna är viktiga, extra viktiga, just BoIS sätt att spela.
Ja, men det är precis de likheterna jag är inne på. Jag kunde kanske vara tydligare där, men det är sånt till där man har bra fötter. Och det har ju Amer Kadura också. Det är väl en av superettans bästa målvakter när det gäller just spelet med fötterna. Sen finns det andra utvecklingsområden. Men det finns likheter där, absolut. Sen ville man ju behålla Filip Mårtensson, och han gick ju faktiskt till Allsvenskan lite, eller väldigt överraskande. Jag är fortfarande lite småchockad. Men det var ju deras första val. Egentligen. Att behålla honom och satsa på Kadura. tillsammans med Mårtensson.
Ska vi hoppa framåt till försvarssidan, Sebbe, och diskutera lite olika namn där? Lagkaptenen Filip Andersson missade ju slutspurten och Boys klarade av det utan honom. Ja, han missade ganska många matcher och han har ju en knepig skada där det smärtar i knät för honom också. Det är inte en korsbandsskada som det var för Amerikadora, men den är lurig för att när han försökt kliva på så och öka träningsbelastningen så har smärtan kommit tillbaka. Det absolut sista här, nu vet jag inte exakt vad han befinner sig och står i smärtfas just nu, men knepigt. Han är så viktig för det här laget. Den spelaren vill de inte vara utan när de ska försöka klara sig i Superettan.
Nej, alltså Filip Andersson är ju vital för det här laget på många sätt med sin historik och sin som kulturbärare för det här boys-laget. Jag pratade med honom inför den här första, när de skulle ha träningspremiären. Och det finns ju en risk att han blir borta en längre tid och kan missa upp takten här av säsongen. Och det skulle ju vara ett tungt slag såklart. Mittbackspositionen, boys har ju tappat Patrick Nwadike till Sirius, som också var en väldigt viktig spelare. Andra alternativen i dagens trupp är ju, på mittbackspositionerna, är ju Viktor Wihlstrand som vikarierade som lagkapten för Filip Andersson i hans frånvaro och som gjorde det väldigt bra och var en bärande pjäs i försvaret även igenom kvalspelet där. Sen bakom honom finns ju lite mer oprövade kort i Johan Rapp och Luka Petrovic som ju är unga och lite mer oerfarna på den här nivån. Så mittbackspositionen är väl där boys har det största behovet just nu med tanke på Filip Anderssons skada. Och där finns ju en provspelare i Andreas Murbeck som har varit med här nu under den första veckan. Som ju är intressant.
Jag vill lägga till där också att det finns ytterligare ett alternativ som prövades i några matcher på slutet, nämligen Jonathan Asp,
kommer du säga nu. Du gillar Jonathan Asp som mittback, det har man hört några gånger. Det ska vi inte glömma. Måns Ekvall lägger jag till då. Kan ja. Faktiskt sticka jag som mittback.
Så är det såklart att det finns spelare som normalt sett utgår från andra positioner som kan spela där, men i lite mer renodlade mittbackar och kanske så som man har tänkt använda spelare så finns det ju en lucka ifall med tanke på Filip Anderssons fysiska status.
Och sen finns det också en kille som inte många har koll på. Han kom in i 88:e minuten i sista omgången mot Motala. Alec Brandt Erlandsson, född 2004 och växlar lite mellan U19 och A-truppen. Men det sägs att det är en ganska speciell spelare som varken har framtiden för sig. Så jag skulle inte bli extremt förvånad om han får en Jakob Ondrejka-utveckling. Ja, det kanske är att ta i. Nu är det ju trots allt superrätten. Men kanske att han går förbi Luka Petrovic i mittbacksledet. Det kan man nog räkna med att det kanske kan ske. Och sen Andreas Murbeck. Jag vill inte kalla honom provspelare egentligen. Det handlar ändå om en etablerad superettanspelare som boys inte behöver se så mycket av egentligen. Jag tror det handlar om att bekanta sig lite. Jag tror de har en ganska tydlig bild av honom. Och nu får vi se, nu spelar vi in det här under torsdagen och då, jag släppte ju en text här om att de väntar på besked från Andreas Murbeck helt enkelt. Han har ett kontraktsförslag från boys på bordet och de hoppas att han bestämmer sig innan den här veckan är slut. Och jag tror att det skulle vara en väldigt, väldigt bra lösning för boys.
Jag vill också, innan vi lämnar backarna här, så vill jag ju få prata några ord om Viktor Wihlstrand. Det är ju en slags sagestatus kring honom och det är sällan man får en alltså när de har gått upp och den typen av intervju och han någonstans bara bubblar av glädje och förmedlar en känsla av att ja, men det här är ju en sån jättebonus, att ska jag få vara med på en resa i Superettan, ungefär den känslan. Och det är ju så kul när det finns såna här stories och en människa som är genomsympatisk. Sånt blir man glad av oavsett vilket lag det handlar om.
Ja, det är en fantastisk människa. Han är advokat. Det är en smart kille. Och väldigt, väldigt viktig i omklädningsrummet. Även om han inte skulle spela en enda minut i år, så är det en nyckelspelare i omklädningsrummet. Han kom från Hittarp i division 2. Hade som bäst spelat i division 2. Och ja, första dagen han kom in i BoIS omklädningsrum så visade han att han är en ledare. En riktig gestalt. Så att, det är en cool resa. Han är ju, det är en snack om late bloomer. Han är väl 29 nu. Och jag minns när jag såg honom i Rå i division 3 typ 2013. Och man tänkte att detta kommer inte bli något. Och sen fortsatte han i Hittarp i division 3. Jag fortsatte i division 3 då i... Ja, fram till 2017, så det var väl hans första säsong där han var riktigt etablerad i division 2 då. Så att det är ju en riktigt häftig resa.
Det är två namn till. Nu har ju pratat så mycket om mittbackar här, men det finns ju ytterbackar också. Alexander Tkach och Dennis Olofsson, vänster och höger. De har ju varit med ett tag nu, som ett antal spelare har varit i BoIS, och är viktiga såklart i det bygget.
Ja, Jonathan Asp är ju främst ytterback, och Hampus Färm skolas ju om från ytterforward till ytterback också, kan gå på båda kanterna. Så de har några ganska bra alternativ att jobba med, och Dennis Olofsson var väl skadad stundtals där i Superettan 2018, men spelade väl 19 matcher tror jag, och var ändå något av en ljus glimt i det där BoIS-mörkret i år. Alexander Tkach var ännu bättre. Och det är ju klubbar i Superettan som har rykt i dem, men de har blivit kvar i BoIS. Och det är mycket möjligt att en sån som Dennis Olofsson faktiskt blir petad, för att konkurrensen är så pass tuff med Jonathan Asp och Alexander Tkach. Alexander Tkach har ju också gjort en resa med enorma skadeproblem. Och så gjorde han den säsongen som han gjorde förra året. Det var ganska häftigt att se faktiskt.
Det är ju, samtliga de här ytterbackarna är ju ytterbackar med rätt att gå framåt, och gör det gärna och ska göra det. Offensivt lagda, alla tre.
Ja, det är det ju verkligen, och det passar ju bra in i BoIS spelsätt. Just ytterbackspositionen tycker jag att BoIS är bra klätt på. Där finns rutin, där finns erfarenhet från Superettan och kvalitet. Så där tycker jag det känns spännande, och också ganska så säkert. Man har bra täckning där helt enkelt.
Ja, det är ju frågetecken. Jonathan Asp går väl sönder lite då och då. Är väl runt 30 där också. Är kanske inte jättegammalt, men viss skadeproblematik ibland. Haft lite problem med vader och så. Alexander Tkach har haft återkommande skadeproblem, så hamnar man i ett läge där man behöver starta med Hampus Färm, då kanske det blir lite mer orosmål med tanke på att han faktiskt är helt ny i den positionen. Men jag håller med Sebbe att det ser bra ut, fast att man har tappat Patrick Wadike, som jag tycker är bäst som högerback faktiskt. Så ser det ändå ganska bra ut.
Ja, där finns ju Johan Rapp som också kan gå ut och ta en ytterbacksplats om det skulle krävas.
Mittfältarna, nu tar jag dem i nummerordning också. De är uppställda på Landskrona BoIS webbplats. Passi Prudence, Måns Ekvall, Filip Olsson, Melker Heyer, Oskar Petersson, Filip Ottosson, Emil Jönsson, Somar Al-Majed. Och här finns det ju ett par namn vi måste stanna till lite extra vid. Jag börjar med Filip Olsson, en av två kronjuveler i det här BoIS, som är ung och så viktig redan. Och som ju det finns orosmoln för alla svartvidrandiga om han faktiskt är kvar i laget när säsongen drar igång med tävlingsmatcher.
Ja, det känns ju... Alltså det verkar ju lite så utåt sett i alla fall att det kan mycket väl kan bli så att han stannar. Det, med tanke på den säsongen han gjorde i fjol så skulle det förvåna mig, men inte på samma sätt nu med den vetskapen. Han gjorde ju en fantastisk säsong i ettan och var ju ja, visade upp kvaliteter som jag tror att nästan alla lag i Allsvenskan skulle tycka var intressanta. Och jag är förvånad att det inte har spekulerats mer kring intresse från just allsvenska lag med tanke på den unga ålder han har och den kapacitet han har visat. I dessutom en frisparksspecialist som ju alltid är lite en häftig egenskap att ha. Så jag skulle ju inte bli förvånad om han hamnar i ett allsvenskt lag, men samtidigt så känns det ju som att chanserna är goda för att han ändå stannar i BoIS den här säsongen. Men fortsätter han i det här i den här riktningen så så lär han ju finnas i allsvenskan inom inte allt för lång tid i alla fall.
Och det är någonstans så var ju det perfekta manuset som skrevs när just han också av alla avgjorde eller sköt upp, såg till att BoIS gick upp i Superettan igen på Lucia-dagen. Ja, det är så många så här overkliga parametrar samtidigt.
Ja, och här pratar vi också om en spelare som har gjort en resa när han var 17, så trodde han att han skulle få en plats i BoIS U19-lag. Men det fick han inte, så han fick börja om i Eslöv där han hade sin pappa som tränare och fick då seniorerfarenhet och sen plockade BoIS honom när de rensade ut allt efter det där, den där superrättade degraderingen vintern 2018-2019. Och klart att det finns allsvenskt intresse. Jag har ju kunnat tänka mig att en sån som klubb som Mjällby kanske är sugna på honom. Nu har de fått in Andreas Blomqvist från Norrköping. Kan ändå se att vissa allsvenska klubbar kanske vill se honom en säsong i Superettan och sen slår de till. Och jag tror att Filip Olsson faktiskt skulle må bra av ett år i Superettan också. Så sista ordet är inte sagt. Han kan absolut lämna. Men jag tror ändå att det finns en god chans att han blir kvar. Och det är ju det är en nyckelfråga för BoIS. Blir man av med honom så tappar mittfältet en dimension som jag ser.
Till mittfältet har ju en spelare värvat, Filip Ottosson från Eskilsminne. Viktig roll. Viktig också i den aspekten att han är duktig på fasta situationer han med. Och han har ju varit i Västerås och spelat i Superettan där. Så han har den erfarenheten. Och som vi har varit inne på, du och jag Erik, tidigare när vi pratade om Filip, så är det kanske man kan kalla det för andra chansen här nu att han ska ta den i Superettan. För i Västerås fick han, ja, han var inne på det själv när jag pratade med honom också, att det var in och ut ur laget och ja, fick inte den kontinuiteten i Superettan som han ville och kanske tyckte att han skulle ha.
Nej, och han lämnar ju redan efter ett år. De såg honom som en sexa, alltså en defensivt präglad inom mittfältare. BoIS ser honom mer som en åtta, en mer offensivt lagd mittfältare, och det är där jag tycker han är bäst också. Han hade en offensiv roll i Eskilsminne i år och gjorde sin målstarkaste säsong hittills i karriären. Spelskicklig, passningsskicklig. Billy Magnusson säger att Filip Ottosson har...
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Passat sig väldigt snabbt här nu under de första två träningsveckorna. Jag har pratat med Billy Magnusson också där han pratar om nyförvärven. Det ska ni få lyssna på om en stund tror jag. Men jag har gott första intryck från Filip Ottosson i Boysland enligt Billy Magnusson och många fler.
Vi kanske ska lyssna till honom här och nu, eller vill du komma in med någonting först, Sebbe?
Nej, jag tänkte bara att Filip Ottosson är ju ytterligare ett sånt här bevis på det vi pratade om i början. Spelar från närområdet, en pusselbit som passar alltså perfekt in i den strategi som Boys har haft på senare år. Och att man varvar från lokalt, från kan vara lite lägre serie, nu är det från division 1 som man själva spelar i fjol, men det känns ju som en pusselbit som kommer passa väldigt väl in. Det kommer inte att krävas någon direkt anpassningsperiod, utan han kan gå in och leverera från första början, känns det som. Så det är en väldigt klok varvning.
Och kanske lite av en Filip Olsson ersättare om Filip Olsson lämnar efter den här säsongen. Så Filip Ottosson är också, jag skulle inte säga frisparksspecialist, men han kan slå frisparkar och kan ta fasta situationer, han kan driva med bollar, han kan ta skott utifrån och han har attribut som är spännande och som bör passa in i Boys. Sen får vi se, han kan inte hålla för superettan, men jag tror det.
Ska vi lyssna till vad Billy Magnusson faktiskt tycker om nyförvärven och lite annat också?
Börja med Svante Hildman.
Ja, absolut. Ja, men Svante har ju kommit till som målvaktskonkurrent med Ann och Hampus Pauli och kommit in bra i gruppen. En väldigt social kille som dessutom flyttar till Landskrona och gillar Landskrona som stad och allt det där. Och väldigt engagerad på träningarna, mycket frågor och så vidare. Och gjort bra intryck. Uppe med Nacho som östhållare och när han kom in i spel med oss. Trygg med fötterna, det har han bevisat. Och som sagt har han väldigt inne i och vill veta exakt hur vi tänker i positionsspel och vilka möjligheter han har. Sånt där. Det är nu en process, men han är långt kommen för att vara ny, för att vara målvakt på sina fötter och kan komma ännu bättre. Sen är han väldigt kommunikativ och också tycker jag en stabil målvakt där jag tar han ska lite där till. Så att två bra första veckor är vi snart färdiga eller avklarade här när det är Svante då. Hoppar vi framåt i banan så är det Filip Ottosson som har kommit in som mittfältare. Och det måste jag säga, väldigt lätt anpassad utifrån att han går till ett spelsystem som är lite eller speltänk som är lite annorlunda kanske än har det varit. Så han spelat mycket med två mittfältare över tre och kanske lite också annorlunda positioner på mittfältare. Men väldigt väldigt bra speluppfattning måste jag säga, spelförståelse att han suger åt sig snabbt, både när det gäller spelet med boll, när det är positionering utan boll och kan då addera till sina egenskaper som väldigt bolltrygg och duktig både på att driva och ta bollen framåt genom att passa den. Så att, har haft bra träningar, måste jag säga Filip, och det brukar, man ska inte säga så, men din andra mittfältare var inte pass i förra året som hade kände som han hade en liten längre akklimatiserings fas innan man kände att han var inne och vi tänkte. Så det har gått väldigt fort för Filip, måste jag säga, vilket gör mig glad.
Och längst fram i banan, min namne, Erik Persson.
Din namne, Erik Persson, ja, precis. Nej, men Erik är ju, nu har han kommit från en säsong, så det måste man ta med också, där han gjorde fem eller sex matcher i slutet där med Mjällby mest inåt, så det. Och sen har han varit lite ifrån. Så att man kan förstå att Erik är inte 100% fysisk än. Och det vet han om. Han har jobbat hårt på det. Och sen så ska han någonstans vända kroppen vid att nu snart börja spela väldigt mycket match. Och köra på fulla träningar och allt det där som det är. Och det går framåt hela tiden. Och sen har han redan stängt dit några mål på träningen. Och visat den här goda inställningen som han har. Där känns det som att där kommer det hända mycket de närmsta träningarna, helt övertygad hur jag känner honom. Men det ser bra ut redan och sidan om och även då det här med att driva på en träning, det bidrar han väldigt mycket med redan. Och som sagt har redan gjort ett par mål, vilket är väldigt positivt för oss. Så att känns bra där också.
Ja, det där var Billy Magnusson. Det är så lätt, tänker jag, när vi sitter och pratar här och resonerar att titta på de väldigt talangfulla de som är aktuella för andra klubbar eller de som sticker ut på sevärda sätt. Men en spelare som faktiskt är, ja, alla är viktiga, men som har en viktig roll i BoIS är ju Måns Ekvall, som kanske inte är den som skiner och lyser och glimrar och trollar mest av alla i laget, men ändå fundamental.
Ja, det är ju en klok slitvarg som när man följer honom och hans rörelsemönster under vissa matcher, så är han ofta på rätt plats. Han är ofta där bollen deponerar. Bra andra bollspelare och höjer sig ofta i lite större och viktigare matcher. Jag tycker att han var kanske den bästa boyspelaren i kvalet faktiskt, sett över två matcher. Jag tyckte han var oerhört viktig. En städgumma som blir ännu viktigare nu i Superettan, där vissa matchbilder inte kommer vara så som de flesta var under perioden i ettan. Det vill säga att BoIS hade bollen typ 80% av tiden. Nu kommer man inte ha bollen lika mycket i alla matcher, och då blir Måns Ekvall viktig i sin roll.
En spelare som blev kvar, som förlängde kontraktet, är ju Zumar Al-Majed. Har också varit en självklar spelare i Billy och Max Elvor när han har varit skadefri. Nu ska han upp en nivå till Superettan. Hur är det med tempot? Är det man kanske pratar kring honom om? Fixar han det?
Ja, det är den centrala frågan kring Zumar Al-Majed. Jag har följt honom i ganska många år, från att han dök upp i Höga Borg i division 2 och sen vidare till Höganäs, där det faktiskt inte lyfte. Han blev värvad som en, på den nivån, en prestigevärvning. Men det hände inte så mycket. Och sen gick han vidare till Hittarp och då började det hända lite grejer. Och sen har det hänt väldigt mycket i Landskrona BoIS. Och du sa att han har varit självklar. Ja, han har varit en nyckelspelare och men något av en tränarfavorit. Men nu är han faktiskt inte självklar, inte som jag ser det. Efter Filip Ottossons intåg så hårdnar konkurrensen. Och det jag var inne på när det gäller Ekvall och lite nya matchbilder och så. Zumar Al-Majed är inte alls en Ekvall-typ. Hur klarar han av matcher där det handlar mest om försvarsspel? Samtidigt tror jag att Billy Magnusson och Max Mölder, tränarna, att de resonerar som så att vi behöver ändå bolltrygga spelare. För när vi väl får bollen så måste vi lyckas behålla den. Så att han kommer få sina matcher. Men det är inte lika självklart längre att han är en del av startelvan.
Är det någon spelare till som ni vill stanna till lite extra vid, eller ska vi hoppa till anfallarna?
Jag tycker väl vi har gått igenom en del. Där finns ju vissa andra alternativ bakom. Passy Prudence till exempel då, som ju är ung och utvecklingsbar också. Kan bli intressant att se honom i Superettan. Sen finns där även då Melkor Heijer och Emil Jönsson. Emil Jönsson som ju var utlånad till IFK Malmö nu den här säsongen. Som Erik sa, har lite Superettan erfarenhet. Men det är två ganska oprövade kort på den här nivån. Som väl står lite längre bak i ledet kanske, men som säkert också lär få några chanser.
Ja, det snackas ganska gott om Melko Heijer faktiskt. Jag tror han är före Emil Jönsson i kön just nu i alla fall. Sen kan ju det ändras. Och sen Oskar Petersson är uppsatt som mittfältare, men har ju mest spelat ytterforward i BoIS 4-3-3, men kan även spela åtta, alltså på centrala mittfältet.
Bland forwards, ja. Här har vi ju en intressant skara, det måste man ju säga. Linus R. Olsson, ja, R-et ska tydligen vara med. Han är uppsatt med R-et här nu. Det har ju varit lite till och från och in och ut med det där R-et, hans mellannamn. Men vi kör på Linus R. Olsson. Och sen Robin Hofsö. Ja, och jag pratade om en saga med Viktor Wihlstrand. Det är ju kanske egentligen bara förnamnet till den resa Niklas Nielsen har gjort.
Ja, det är en film också alltså.
Ja, det är en film också. Hela Niklas Nielsen är en film. Hela hans trädgård är en film. Hela hans universum är en film. Och sen har vi ju ett nyförvärv. Eller vi, BoIS, har ett nyförvärv. Din namne, Erik Persson. Och sen står ju Hampus Färm uppsatt där bland anfallarna. Men där vi pratat om att han skolas om. Och sen är det då den andra av de två kronjuvelerna, Kevin Jensen. Filip Olsson var den första och Kevin Jensen. Vad säger ni om den här anfallsuppsättningen på ettan nivå? Fantastisk på superettan nivå. Intressant. Ja. Fysisk lagdel med teknik och speed i form av Kevin Jensen och Erik Persson är ju en både målskytt och grov jobbare i ett.
Ja, det ska bli väldigt intressant att se de här spelarna som vi nämnde där. Oskar Pettersson också kanske främst ska räknas in i den här kategorin med tanke på var han spelade förra säsongen. Erik Persson ytterligare ett sånt här, eller kanske inte riktigt egentligen eftersom att det är en mer utav en spetsvarvning på det sättet. Skiljer ju sig lite från den typen av varvningar Billy Magnusson och Max Möller gjort tidigare, men han har ju ett förflutet i BoIS, känner mycket för klubben och BoIS vet vad man får och han själv vet vad han får av BoIS. Det ska bli väldigt intressant att se honom. Han har ju haft lite problem de senaste säsongerna, en ganska stökig tid i Grekland och en tid präglad av en del skador, en korsbandsskada i Mjällby som ju gjorde att han inte riktigt kunde göra sig rättvis i allsvenskan. Men här får ju BoIS in en superspännande anfallare som tidigare har levererat stort på superettanivå. Det är ju den spelaren som förväntas som leda laget offensivt kanske så. Så han ska verkligen bli väldigt intressant att se om han kan nå till de höjderna han hade tidigare i BoIS.
Ja, kollar man på de värvningarna som Billy Magnusson och Max Möller har gjort så är det Jonathan Asp som är i den här kategorin på samma hylla som Erik Persson. Det är de största prestigevärvningarna och de mest meriterade nyförvärven under de senaste åren. Och man får in en forward som har ett dokumenterat bra målfacit, runt 10 mål i Superettan. Han har spelat 66 matcher för Falkenberg och ändå känt på allsvenskt spel lite och utlandet och det är en kravställare och allt Sebbe sa. Det är jättespännande och det var ju en dragkamp mellan Trelleborg och BoIS och det gläder nog många supportrar på många sätt att BoIS lyckades gå för i Kanada.
Och hur skiljer man då på Erik Persson och Erik Persson? Jo, BoIS Persson, han stavar med K och Ä. Och HD Persson med C och E.
Oerhört viktigt. Mina föräldrar tänkte att jag skulle slå igenom internationellt.
Och det gjorde inte Erik Persson med K och Ä.
Ändå hamnat i grekiska högsta lägen. Så att det är ändå starkt jobbat av honom. Han har jobbat lite i motvind.
Ja, det är, man ser fram emot det. Erik Persson möter Erik Persson i ett reportage. Men övriga då? Övriga i anfallsbesättningen?
Ja, du nämnde ju Kevin Jensen där som ju är i samma kategori lite som Filip Olsson. Den här, vad du kallar de kronjuvelerna som verkligen är BoIS stora framtidsnamn, eller kanske inte på det sättet då eftersom att de har allsvenska klubbar efter sig, men det finns ju en stor potential i de här två spelarna. Kevin Jensen har ju sin fart och teknik, en sån spelartyp som är intressant för alla klubbar egentligen och titta på. Också en spelare som skulle kunna gå till ett allsvenskt lag och bevisa sig där. Men kanske samma som Erik var inne på angående Filip Olsson. Att han kan må bra av ett år i Superettan och få bevisa sig där innan en av de allsvenska klubbarna kommer och hugger.
Och Kevin Jensen är ju den som varit något svävande i sina svar. Blir du kvar i BoIS? Hur ser du på det? Vad tänker du? Det har inte varit här helt 100% att ja, det är självklart att jag är här, utan det är mer, man vet aldrig vad som kommer att hända och det lämnar ju dörrarna öppna för spekulationer.
Kevin Jensen är ju, han är ju intressant på det sättet tycker jag också, genom att han är så orädd. Han tvekar ju inte att göra de här slut man mot man. Går det så går det. Misslyckas han så får han ta en jobbig löpning hemåt. Men han gör ju det. Han går ju verkligen efter epitetet våga misslyckas för att lyckas.
Jag tycker han har utvecklat sin speluppfattning. Framförallt två senaste säsongerna där det också börjat hända saker. Han har spelat fler matcher och producerat en del poäng. I början när han kom fram i Boys A-lag, som väldigt, väldigt ung ska tilläggas, så var det... Ja, men han sprang väldigt mycket, men det var mest huvudet ner och hade kanske inte riktigt koll på omvärlden där nere på planen. Nu så spelar han med en större intelligens, är mycket mer mogen och inte alls så valpig i sitt spel. Och trots att han är en lättviktare, han väger väl ungefär lika lite som jag gör, så har han byggt upp lite mer styrka i duellspelet. Så att han flyger inte iväg som en vante lika ofta som han gjorde under sin första tid i A-laget. Så att han har utvecklats mycket. När han fick ju några matcher, om det var 6 matcher kanske i Superettan 2018, men
något sånt,
ja, fick väl någon startmatch i någon mindre betydelsefull match, men han konkurrerade inte på allvar då och hade ju långt ifrån samma status som han har nu. Han är jätteintressant.
Linus R. Olsson, Robin Hofsö.
Ja, Robin Hofsö är ju en sån där pain in the ass forward. Han är ruggigt jobbig att möta och lägger inga fingrar emellan. Gjorde inte ett enda mål förra året. Den säsongen slutade väldigt lyckligt, men personligen hade han ju ett väldigt tufft år med skador och sjukdomar, och han var dessutom petad stundtals av Niklas Nielsen faktiskt, som hade spelat i division 5 säsongen innan. Så att, ingen särskilt bra säsong av Robin Hofsö, men jag tror han kan göra nytta i det här laget ändå. En bra människa, bra karaktär, och stoppa in honom sista kvarten så kommer det smälla i alla fall. Kanske ingen joker på det sättet att han smäller in 2-3 mål, men han bidrar med mycket annat i viktigt pressspelet och så. En bra defensiv forward också, får man faktiskt säga.
Men vi ska tillägga det att även om inte han gjorde några mål förra säsongen, som ju var extremt svår för honom med skador och allt möjligt, så är han ju en målskytt. Han har ju gjort jättemycket mål i Eskils minne, så det är inte så att han saknar den kunskapen att hitta målet. Tvärtom, får han fart på det så kan det komma en stridström. Sen om det kan göra det på superettanivå också, det vet vi ju inte än.
Ja, alltså, jag vill inte hålla med dig till 100% att han är en målskytt. Han gjorde 19 mål 2018.
Det är ganska många.
Ja, absolut. Men kollar man på hans facit genom åren, så har han inte öst in mål. Han har landat på 8 mål 2017 i Eskils minne i division 2 exempelvis. Han öste in mål i Vormo, men då spelar han bara 8 matcher, 9 mål. Men för mig är Robin Hofsö något annat än en utpräglad målskytt. Därmed inte sagt att han gör några mål, men han bidrar med andra värden som jag rankar högre när man ska analysera honom. För mig är inte målskyttet hans främsta egenskap faktiskt. Och det ska man inte, det är ingen kritik, för som sagt, jag tror att han kan göra nytta i det här laget ändå, även om han inte startar vecka ut och vecka in.
Linus Olsson, målskytt.
Ja, så nu tänker jag ju på när han var i Rosengård för några år sedan i division 2 och inte öst in mål. Men
någon statistik på sidor igen. Nej, det är ingen utpekad målskytt.
Nej, men han... han har väl ett målskytt i sig, absolut. Men han har väl inte gjort... Nu har jag ingen statistik framme här, men han har väl inte öst in mål när han har varit superettan innan. Men om vi säger så här, att Erik Persson är väl den man kan förvänta sig mest av. Där osar det ändå tiotalet mål. Runt 10 mål kan. Tvåa i den kön, där skulle jag nog sätta Linus Olsson.
Och trea då, sätter du den som man kan göra film om, Niklas Nielsen?
Ja, då skulle jag nog sätta typ Kevin Jensen. Niklas Nielsen, där är ju, ja, han är ju en film och en bok och allt möjligt. Men frågan är vad han får för möjligheter till speltid i år. Ja, tyckte man såg det lite när de mötte Öster i Svenska Cupen där i augusti. Att, ja, de tog bort honom ganska lätt. Han var i sig i en period där han var väldigt sliten då. Sen fick han ju bara någon minut mot Dalkurd i kvalet. Men det är inte givet att han startar så många matcher som han gjorde den gångna säsongen. Så att han är väl mer en joker. Frisparksspecialist är Niklas Nielsen, absolut. Och där snackar vi målskytt. Han har en killerinstinkt. Det kan räcka med en chans så sitter den. Faktiskt för underskattade huvudspelare också. Så att han kan man ju absolut stoppa in i en forceringsfas exempelvis.
Och bara för att tydliggöra här. Om du som lyssnar på detta inte alls är med på vad vi pratar om. Varför han skulle bli en bok. Varför han skulle bli en film. Så har han alltså tidigare klassats som fotbollsinvalid. Och haft tunga skador. Och spelade ju division 5 för drygt ett år sedan. Eller 1,5 år sedan. Om man nu ska räkna bakåt. Och var ju en väldigt lovande spelare. Som hade europeiskt intresse på sig. När han var yngre innan alla skador kom. Så att han har kommit tillbaka på den här scenen i fotbollsvärlden på elitnivå. Det är det som ligger bakom hans story. Och det med trädgård är att han har en specialklippt trädgård med boys-märke i konturerna. Så att han är väldigt mycket boys. Och väldigt mycket målskytt. Och väldigt glad framförallt att han får vara tillbaka i Superettan igen.
Bra sammanfattat igen.
Var det det?
Ja, men det tycker jag. Jag, trots din fantastiska sammanfattning, så hade jag ändå, om jag hade lyssnat på detta, googlat på Niklas Nielsen och löst lite. Det finns många goda artiklar i arkivet.
Det var väl hela truppen, va?
Ja, det precis. Det är en plats kvar som det ser ut just nu, och det är den där mittbacken. Och ja, huvudsport är Andreas Morbäck. Vi får se, han kanske är presenterad när denna podden kommer ut. Jag vet inte. Jag vet inte om han ens kommer att tacka ja till Boys, men Boys har erbjudit honom ett kontrakt och då lär de ju hoppas på ett ja i alla fall.
Vad tror vi då om Boys möjligheter i Superettan? Vart ska man lägga ribban? Vad är rimligt att tänka? Vad ska alla som lyssnar på det här hoppas på? Är man supporter så vill man ju bara se sitt lag i toppen hela tiden. Nu har man ju fått göra det i Division 1, men ingen med svartvitt hjärta kan ju se någon större glädje i att ha varit i toppen av Division 1 med mer än att man gick upp i Superettan. För Division 1 tycker man inte att man hör hemma i.
Alltså en rimlig målsättning för de allra flesta nykomlingar är ju att säkra kontraktet och stanna kvar. Sen tror jag säkert att Boys har möjligheter och göra det bättre än så. Med den trupp de har, många alternativ. Jag rabblar truppen här nu och egentligen finns det ju två bra alternativ på de allra flesta positionerna. Vilket blir viktigt under en hel säsong, och samtidigt också bygger man vidare på det som man har gjort och byggt i många år nu, eller några år. Så det är inga stora förändringar. Man håller sig till sin plan. Man litar på sin strategi och fortsätter i samma riktning. Det tror jag är väldigt viktigt om man ska etablera sig i Superettan. Så ja, någonstans i mitten är absolut inte orimligt. Sen ska man ju inte, alltså det är klart det kommer att bli mycket tuffare i Superettan än vad det var i ettan. Men det finns absolut möjligheter att kunna göra det bra och kanske till och med överraska lite grann.
Jag minns när jag var på upptaktsträffen inför Superettan 2018. Boys blev tippat sist. Agim Soppi, dåvarande tränare, svarade kaxigt, det blir topp tre. De blev väl sist. Jag har väldigt svårt att se framför mig att Billy Magnusson skulle komma med något liknande utspel. Internt kan jag tänka mig att laget lägger ribban ganska högt. Men utåt sett så kommer det bara handla om att etablera klubben där den hör hemma, som de kommer att prata om. Det är liksom ett långsiktigt arbete det klubben har inledde efter senaste degraderingen. Och allt handlar om att etablera klubben på elitnivå igen. Sen tror jag också att det finns utsikter för att de kanske kan skrälla lite. Men jag tror att de kommer gilla att gå under radarn lite. Det tror jag. Men en outsider. Men vi är i mitten, slutet av januari, så det kan hända väldigt mycket. Det finns många superettan-trupper som inte är färdiga. Så det är svårt att bedöma alla andra lag. Men det känns som att förutsättningarna är bättre, både på och utanför planen nu, än då när Agim Soppi sa att Landskrona Boys ska bli topp tre.
Och era resonemang bygger också på den trupp som är just nu. Det vill säga att både Kevin Jensen och Filip Olsson är kvar i Boys.
Ja, och någonstans tänker jag in kanske lite undermedvetet Andreas Murbeck. Och det ska jag ju inte göra, för han är ju inte en Boys-spelare när vi säger detta. Men så att, och ja, det kan ju bli en nackdel om han inte skriver på, och så blir det kanske ett sämre alternativ som kommer in. Så att då kanske man får revidera någon form av bedömning. Men jag är ändå inne på Sebbes spår, att det finns en hyfsad bredd ändå i truppen. Många oskrivna kort och så, men jag tror ändå att Billy Magnusson och Max Mölder kan få ut väldigt mycket av ganska många spelare. Jag tror man kan få ut mycket av typ Robin Hofsel och Niklas Nilsson. De kan inte spela så mycket, de kan bara göra inhopp varannan, var tredje match. Men då tror jag ändå att man under de minuterna att de kan krama ur så mycket det bara går. För det är ett harmoniskt gäng. Det är ett bra omklädningsrum, och det är faktiskt en styrka som gör att jag tror att en hel del spelare kommer att växa. Och ja, laget skapar stjärnor. Startar vi ju det här programmet, eller det här avsnittet med. Och det finns väl en hel del som talar för att de kommer fortsätta på den inslagna vägen i år, tror jag.
Tack så mycket för era expertkunskaper och som ni har delat med er av. Och tack till er som har följt det här premiäravsnittet av Landskrona Boys-podden. Hoppas ni har fått ut mycket av det. Och vi håller er uppdaterade med Boys nyheter på hd.se och i Helsingborgs dagblad. Och såklart när det är dags för ännu ett avsnitt av den här podden. Med de orden så säger vi tack för den här gången.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.